Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 266 av Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag tisdag den 26 mars. Och som ni hör så har vi gett Alex lite ledigt för att klämma ut det sista utav skidsäsongen. Så att det är du och jag, Stefan, som ska ta oss framåt mot Game Week 30 tillsammans. Och gött att det snart är Premier League igen efter sånt där sekt landslagsuppehåll, hur?
Ja, verkligen. Sen är det ju nervöst, det är fruktansvärt med tanke på vilka Arsenal ska möta på bortaplan här på söndag. Så att, det har man fått gått och vänta alldeles för länge på, känner jag. Men det är ju klart att det blir jäkligt spännande.
Arsenal-fansen är mer nervösa än Emil Forsberg när han ska hem och hämta någon kvarglömd Gucci-keps där i Leipzig kanske, vem vet. Vi ska inte prata om Emil Forsberg, utan dagens agenda, den handlar om lite kort, våra byggen, väldigt väldigt kort. Vi snackade ju lite om det förra veckan, men vi ska blicka mot vad vi tänker oss inför helgen, och sen så ska vi kliva rätt in i veckans punkter, och där kommer vi prata om en nyhet som spelet har släppt som heter FPL Challenge. En del av er har säkert redan hunnit spana in det, en del kanske undrar vad är det här för någonting. Det ska vi såklart reda ut. Vi kommer att foka lite på Double Blank Game Week 34 som ju nu är spikad. Och så har jag tagit ut ett VC-lag eftersom jag är på aktivt wildcard. Sen kommer du, Stefan, att köra lite rekar. Och vi ska ha en kaptensdiskussion och vi ska hinna med ett antal lyssnarfrågor. Så att ett matigt avsnitt är det. Jag sa det. Jag är på aktivt wildcard, så dit kommer vi komma. Alex i fjällen, han är också på aktivt wildcard, så att Vad som känns liksom aktuellt inför helgen, den frågan får nästan gå till dig, Stefan. Hur går tankarna kring byten och så inför Game Week 30?
Ja, nej, det är lite jobbigt för att jag har ju pengar för att byta in Salah. Men det är ju liksom att byta ut Saka. Och det bytet tar emot lite nu när Arsenal har bekräftat dubbel här i 34an. Ja, om jag inte gör det bytet, då är det antingen liksom sitta utan Salah helt och hållet när jag tycker att han är ett fint kaptensalternativ. Eller så är det väl att plocka minus då här i den här veckan. Mm. Och kanske byta ut någon som känns lite jobbig att byta ut också.
Mm. Vartåt barkar det just nu? Vad är känslan så här? Vi är ju bara på tisdag, det kommer ju komma presskonferenser och mer info och sådär. Men vad är känslan nu?
Nej, det är väldigt öppet just nu. Jag kommer behöva vänta in lite presskonferenser och sånt. Men jag vet inte, jag börjar mer och mer känna kanske att det är dumt att byta ut Saka och sen ska han bytas in igen. Så ja, det kanske blir något, kanske lutar åt minus ändå.
Mm. Har du mycket uppbyggt värde i Saka?
Nej, det är inte problematiken. Det är mer att det är många byten som ska göras för mig inför 34an. Så att om jag byter ut Saka så ska han definitivt in igen. Så att man får, det är nästan som en minus 4 skulle jag säga. Och byta ut honom.
Ja. Men vi kanske nöjer oss så länge med våra byggen. Som sagt, hur det gick i förra omgången, det vill väl många av oss helst glömma kanske. Så att vi liksom tar sikte mot helgen. Men vi ska göra en litet pitstopp innan. Och det är ju den första utav veckans punkter när vi kliver rakt in i dem. FPL Challenge. Fick du någon notis där, eller såg du på Twitter att spelet har släppt en beta-version av the next big thing enligt dem själva? Har du någon första kommentar kring vad deras påhitt, att de håller på att slänga ut massa sådana här sidoprojekt vid sidan av det stora riktiga spelet?
Men det var väl ett tag sedan Fantasy Draft kom, och Fantasy Draft har ju inte riktigt slagit för egen del, så jag har inte riktigt fastnat för det. Fantasy Challenge är ju mer av liksom kortare spel skulle jag säga, något som man kan plocka upp för en vecka liksom helg så det kanske är kul. Jag har väl måttliga förväntningar så här inledningsvis.
Ja, men ska vi lite snabbt gå igenom vad det är för någonting för er som undrar vad är det de pratar om för någonting? Jo, Fantasy Premier League har alltså släppt en en sidodel till det vanliga spelet som inte påverkar ditt vanliga lag och det vanliga spelet överhuvudtaget, utan det ligger precis bredvid, ungefär som du var inne på, Fantasy Draft gör. Och det heter FPL Challenge av en anledning, det är en ny utmaning varje vecka. Så att, är du van att spela FPL så kan man tänka det som att du har ett free hit varje vecka. Och så jobbar de med veckopriser och så kan du skapa lite miniligor och så summera ihop de här sista 9 gameweeksen. Och det här med att det är en challenge, ja, det är att varje vecka så är det någonting, någon twist. Den första veckan nu, gameweek 30, då har du obegränsat med pengar. Så du kan liksom fylla upp laget med vilka spelare du vill. Du har ingen budgetbegränsning överhuvudtaget. Gameweek 31, då kommer det vara fokus på forwards. Så alla forwards kommer få dubbla poäng. Gameweek 32, då är det röd rivalitet. Då får både Liverpool och Man United-spelarna dubbla poäng. Så den typen av twist kommer det vara varje vecka. Deadlinen är också lite annorlunda. Den sitter inför varje match istället för inför varje omgång. Så att du kommer kunna byta under själva omgången. Lite sådär inspirerat av VM Fantasy för er som har spelat det i FIFAs regi. Det blir spännande att se hur det kommer att lira. Men tanken är väl att man ska kunna dra nytta av liksom startelver som kommer och sådär. Och vi nämnde det att det här är liksom någon form av beta-version. Det har spelet själva gått ut med. Och tanken, och det visar, är väl att det kommer att lanseras den riktiga slutliga versionen inför nästa säsong. Och se om det, de vill väl känna lite på det, om det kommer att slå helt enkelt. Och vi tänker väl, alltså vi provar det här. Vi kommer inte att styra upp liksom någon superliga i stort format. Men vi har ju världens bästa patrons och Jesper Lövstad, en av våra patrons, har ju redan satt upp en liga för det här, just för våra patrons. Så där ska vi såklart chippa in lite fina priser till vinnaren i slutändan. Och uppmanar ju alla våra patrons att gå in och vara med och testa på det. För det är klart att man blir lite sugen på åtminstone att testa. För så var det ju med Fantasy Draft också, eller Stefan? Att vi var ju inne och testade det ett par gånger, och hade det varit tillräckligt bra, då hade man ju kunnat bli fångad. Och lite samma sak är det här, att visst ska vi ge det chansen i alla fall.
Ja, absolut. Det känns som någonting, de veckorna jag inte har mina kids, då känns det som någonting som man skulle kunna ägna en del tid åt. Så. Och ja, men kanske lite tröst när det går dåligt i ordinarie bygget och ha något annat som man kan ha på sidan om där.
Ja, jag tänker också att för de som har en fotbollshelg med polarna eller ska iväg med någon herrklubb eller bara liksom bästa polaren kommer över, att man kan hitta ett battle just bara för den helgen. Det tror jag kommer kunna tilltala ganska många som har svårt med tålamodet att hålla över en hel säsong. Att då kunna skala ner det och liksom komprimera det ner till faktiskt en enda gameweek, en enda helg. Det formatet tror jag kan vara ganska passande just för de här lite mer tillfälliga sammankomsterna. Så det blir spännande att se om det kommer att slå. Ska säga det också, att till skillnad från vanliga spelet så kan du plocka 5 spelare från varje lag. I ordinarie FPL så är det ju 3 spelare från varje lag. Men nu kan du välja 5 spelare. Det innebär ju liksom att hittar du 2 lag som har bra matcher, då är det 10 spelare av 15 som är givna därifrån, mer eller mindre, om du nu vill fylla upp. Så det gör ju er som spelar Allsvenskan Fantasy, så vet ni att där när man har lånelaget så finns det ju ingen begränsning på hur många spelare man kan välja in från ett och samma lag. Lite inspirerat kanske inte av det, men det går åt det hållet i alla fall. Men som sagt, det här drar ju igång redan nu, Gameweek 30, och som sagt, för alla patrons finns det en liga. Hoppa in i den om du är patron. Och så får vi väl återkomma med någon form av utvärdering, om inte direkt efter den här helgen, Stefan, så kanske ett par veckor fram, och se när vi har provat de lite olika utmaningarna som de väljer att kalla det. Och se om vi har något utlåtande, om det är sågen som ska fram, eller om vi tycker att men det kanske har sin charm i alla fall.
Ja.
En bra segway över, det blir väl då till patreon.com/svenskafpl, där man har möjlighet att stötta oss med en liten slant varje månad, 25, 35 eller 50 kronor. Men då får man ju tillgång till typ sånt här, en messenger tråd där någon drar igång en liga. Det kommer att ha Discord-sändningar och det är utlottningar, tävlingar, förtur när vi kör poddresor och så vidare. Så det är bara att haka på nu, in i värmen. Slut av säsongen, så det är verkligen läge att kunna få bra tips. Och sen när säsongen är över, då pausar vi dragningen. Då är det gratis att vara med i finrummet, och så är man redo inför nästa säsong. Så att, är du inte med där, in patreon.com/svenskafpl. Ja, men vi rullar väl vidare. Det är ingen del liksom att såsa på tempot här. Vi har ju fått en bekräftad double blank game week 34. De är ju spännande, eller hur? De här veckorna som både innehåller blanks för en del lag och dubblar för en del lag.
Ja, absolut. Det blir jäkligt spännande. Och vi fick ju dessutom några skrällare i FA-cupen som ritade om kartan lite. Vilket ja, tror jag gynnade de som drog free hit 29 ändå, trots att man fick väldigt dåligt utfall på free hitet. Så känns det som att man kan överleva hyfsat ändå med de matcherna som är bekräftade nu för 34.
Ja, men precis. Kikar vi hur Game Week 34 faktiskt ser ut, så är det så att Spurs, de blankar, de har ingen match. Men det är 7 lag som har dubblar, och det är Arsenal som möter Wolves borta, Chelsea hemma. Det är Bournemouth som möter Villa borta, Wolves borta. Det är Crystal Palace som har 2 hemmamatcher, West Ham och Newcastle. Det är Everton som ska spela hemma mot Forest, hemma mot Liverpool. Och Liverpool således då Fulham borta, Everton. Everton har jag skrivit hemma borta där. Och Sheffield United ska möta Burnley och Man United. Och Wolves ska möta Arsenal och Bournemouth. Så ska det vara. Vad är första reaktionen på själva dubblarna i sig? Förutom att det kanske var en lättnande suck för er som drog free hit. Är det något av lagens dubbel som du tycker sticker ut? Som känns liksom, ja, men det där är kanske den bästa dubben utav de 7 lagen som dubblar.
Ja, men jag skulle vilja vända på det och säga att det är ganska lätt att fokusera på Liverpool och Arsenal redan nu. För att det är liksom... det är lag som man kommer vilja ha oavsett dubblar, men nu har de dubblar, och sen så ser väl dubblarna helt okej ut också. Men om man ska ta svaret på din fråga, så tycker jag väl att Crystal Palace dubbel ser spännande ut. Däremot så har ju de ganska tuffa matcher inför dubben, så att det blir nog mer att kika på Palace-spelare tätt in på dubben där. Men de har ju några lirare som skulle absolut kunna vara intressanta.
Det är spännande att jämföra lite när vi väl kommer dit. Vi som drar free hit kontra ni som inte ska göra det. Och se om Palace-besättningen kan vara en sån sak som skiljer. Kanske att man vågar. Ja, det är lite väl magstarkt dubbla kanske, men vi får se var vi landar. Du var inne på Arsenal där också, att Arsenal och Liverpool båda har ju derbyn. Arsenal ska möta Chelsea hemma och Liverpool och Everton borta. Är det något som oroar att det är tuffa derbyn som är en del av dubben?
Tuffa. Jag vet inte om Everton och Chelsea har visat upp sådär jättemycket i år. Så om det är titelstrid så är det ju stor favorit på både Liverpool och Arsenal i sina dubbelmatcher, skulle jag säga. Även om det då är 3 av 4 matcher på bortaplan, så skulle jag ändå säga att det är stor favorit där. Sen det som kan stöka till är ju såklart Europaspelet då. För att det blir ju oerhört tajt matchande för alla lag som är kvar i Europa just nu.
Ja, och den här double game weekend ska ju klämmas in. Är det lördag till torsdag, tror jag? Och så är det väldigt upphackat. Det är 3 matcher på lördag den 20 april. Och så är det 4 på söndagen, 1 på tisdagen, 4 på onsdagen och 1 på torsdagen. Så det är ju tacksamt för den som är bänkad framför tvn. Det är ju fotboll mer eller mindre varje kväll. Men det gäller ju också att hålla lite koll. Hur lång tid är det mellan matcherna? Är det någon som får en smäll? Vilka är det som får dubbla starter? Ju närmare vi kommer, desto mer fokus blir det väl på att försöka lista ut det och läsa det. Och det är ju inte alltid helt lätt. Men vi brukar ju återkomma till de här talismanerna. Som någonstans bara ska ut och spela för sitt lag. Och kanske att det blir än mer viktigt nu att kika på. När du är inne på det finns Europaspel för en hel del lag. Och också att dubblarna ligger ändå ganska tajt.
Ja, nej, verkligen. Men vi har ju ganska bra koll på vilka det är som brukar spela mest minuter. Men vi kommer ju se det närmare in på 34 också.
Och hur man tar sig an Game Week 34 med alla dubblar och blanksen och sådär spelar väl ganska mycket roll vilka chips man har kvar. Jag sitter ju på Free Hit och Bench Boost kvar. Och med tanke på att Bench Boost Game Week 34, när Spurs blankar, nej men det känns ju inte aktuellt för jag kommer att ha Spurs gubbar i bygget och det blir knas då, ja då blir det ganska naturligt att jag kommer att gå på ett free hit i 34 och förmodligen bench boost 37. Sitter man bara med free hit kvar och inte har bench boost, det har ju varken du eller Alex, så Alex är ju i en sån situation där han bara har free hit kvar. Vad känner du kring det? Kopplat till att vi har en spikad double game 34 nu. Är det givet att trycka av ett free hit 34?
Ja, alltså jag tycker det ser ut att vara absolut bästa vägen. Jag vet att Alex vacklade lite kring det i inledningen. Men jag tycker ändå att Spurs blank där gör att det väger över väldigt mycket på att man vill dra free hit. För att de har bra matcher innan de blankar och de kommer ha massa dubblar efteråt. Så att det känns dumt att liksom inte ha Spurs-spelare. Och då tycker jag free hit i 34 är liksom en väldigt bra lösning för att kunna ha Spurs-spelare som man inte behöver sälja inför 34 då.
Mm. Och man köper sig också lite extra tid, får några fler gratisbyten att sätta upp laget inför, ja men till exempel en stor dubbel i 37an och en lite mindre kanske i 36an. Och behöver kanske inte liksom cementera ett sånt bygge till 37an genom att det är ett antal game weeks kvar innan man ska vara redo för dubblarna som kommer där.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yes, vad kan vi säga mer om Double Game Week 34? Ja, vi trodde ju att när den blev spikad så skulle även Double Game Week 37 och kanske 36 också för den delen bli spikade. Det är de inte än. Vi är lite sura på det för vi har en poddresa inplanerad där vi inte har fått matchdatum, matchtiden. Men vi går i väntans tider förhoppningsvis när som helst släpper de det. Men vi har ju husgurun Ben Krellin som har förutspått hur dubblarna kommer att ligga i dels i 36. Där han tror att Chelsea och Tottenham kommer att dubbla. Chelsea med två hemmamatcher mot West Ham och Tottenham. Och Tottenham med två bortamatcher där är väl Liverpool och Chelsea. Så det är en ganska tuff dubbel för Tottenham där. Och sen i Game Week 37 så är det sex lag som han förutspår ska dubbla. Det är Chelsea som kommer ha två bortamatcher mot Forest och Brighton. Det är Spurs som kommer ha två hemmamatcher, Burnley mot City. Det är Manchester City som kommer ha två bortamatcher mot Fulham och Tottenham. Det är Brighton som kommer att spela Newcastle borta, Chelsea hemma. Man United ska ha två hemmamatcher mot Arsenal och Newcastle. Och Newcastle som ska möta Brighton hemma, United borta. Och det där var ju massa lag som ska möta massa andra lag. Ben Krellin på Twitter har ju en väldigt bra liksom Excel-uppställning över det här där man kan kika vilka lag dubblar och blankar i vilken game week. Så det är ju att rekommendera att gå in på. Ja, först och främst Stefan, varför får vi inte en spikad game week 37 i samband med att de spikar game week 34? Kan du förklara?
Nej, alltså det är ju under all kritik. Jag menar, vi ska åka till London med massa lyssnare här om lite drygt en månad och vi vet fortfarande inte när matcherna kommer spelas, vilket gör ju väldigt svårt för oss att planera någon form av resa och liksom när vi ska göra vad så. Och det är ju många som hamnar i den sitsen med det här. Så jag vet inte. Det är förkastligt på alla sätt.
Ja, man tänker också på alla borta fans som ska styra upp resor till matcher och sådär. Det är ju faktiskt helt oförklarligt varför de inte bara spikar schemat. Också för lagen att planera och sådär. Men ja, visst, att ju förra veckan och sa att nu borde det snart komma. Men vi kan väl inte göra annat än att upprepa oss där. Visst borde de besluta det inom en vecka. Innan vi sitter här nästa gång i alla fall och spelar in.
Ja, så alltså, nu vet jag inte vad de ska vänta på. Alltså, så, vi vet ju med liksom 95% säkerhet att när alla matcher kommer placeras. I vilken omgång. För att det finns inga andra att välja på. Så att det här att alla kommer dubbla i 37an, det har ju ingen, liksom, inget tvivel på alls. Så nej, det är bara hoppas att de spika det där så fort som möjligt.
Mm. Ja, det återstår att se. Och för den som inte har några chips kvar, vi pratade ju om att ha free hit kvar, bench boost kvar, så gäller det liksom att parera både Game Week 34, 37. När du kikar på de dubblarna som du ser i 34an kontra de vi då förutspår ska vara i 37an, vilken double game kan man bara ställa dem mot varandra och tänker bort alla chips? Vilken är det som man pinpointar hårdast då, tänker du?
Oh ja, det är jättesvårt. Det kommer ju inte vara lätt om man inte har några chips kvar, för att det är ju helt annorlunda lag som dubblar i de olika veckorna. Men däremot så kanske man ändå ska ha, alltså jag gillar ju att hitta spelare från Chelsea och Spurs med tanke på att de ändå dubblar två gånger. Och kan du hitta rätt där så tror jag att man har mycket till godo. Sen hade jag gått på så många som möjligt från City, Liverpool och Arsenal. Bara för att det är de tre lagen som vi vet har mest att spela för. Och som också har dubblar.
Och som tenderar att ha bäst spelare som tar mycket poäng också. Så att det
är, ja, det, exakt.
Det är väl att få till ekonomin i det hela bara. Och nu ska vi säga, jag tog det worst case scenario att man inte har några chips kvar alls. Sitter man till exempel bara i en situationstecken med sitt wildcard kvar och sitter med ett okej bygge nu, ja men då kan det vara läge att dra dig i 35an till exempel efter Game Week 34 och köra lite dead end.
Det är exakt den strategin jag sitter på. Jag kommer ju försöka få upp så bra lag som möjligt inför 34an och många med mig som också drog free hit och som jag tror kommer sitta och behålla sitt wildcard. Med tanke på att ja, men Arsenal och Bournemouth har dubblar. Där sitter man säkert med en del. Det är rätt lätt att försöka byta in Liverpool-spelare här. Och då har man en ganska bra kärna. Där i liksom, kan man få in tre Arsenal, tre Liverpool och en eller två Bournemouth. Då har du ett bra grundbygge till 34an. Och sen ja, men från 35an så... Det är ju långt fram, men det finns ju absolut alla de här lagen som dubblar i har ju bra matcher utöver sin dubbel. Och då tänker jag på ja, men City, United, Newcastle. Det är väldigt, väldigt enkla spelscheman. Och sen får vi se om de har något att spela för. Och så ja, men spicar man upp det med Chelsea och Spurs som jag redan var inne på som har två dubbla kvar. Så här är jag rätt säker på att man kan få upp ett väldigt bra wildcard-bygge i 35.
Hur, om du kollar på Double Game Week 34 spontant, du som inte sitter på free hit då, hur många dubblar skulle du gissa på att du kommer att ha inför den om du kikar nu och förutspår?
Ja, men det beror ju lite på vad jag gör med mitt byte här inför 30. Men säg att jag behåller Saka, då kommer jag ha ganska många dubbelspelare. Sen är det avhängigt att det inte blir några skador och sånt. Men jag tror att jag kommer ha 8-9 dubblar i sånt fall.
Och utan minuspoäng eller med någon -4 eller?
Jag tror jag kan komma till, om jag bara byter in dubbelspelare så tror jag att jag kan komma till 9 dubblar utan minus. Men då kommer jag ju liksom få offra någon spelare som jag kanske vill ha och så. Så att det är inte helt spikat, men någonstans där.
Och du var inne på det själv. Det finns ju de som har singelmatcher som också har bra matcher. Det finns ju liksom inget självändamål att man måste ha att alla spelare i bygget ska dubbla, utan vi kommer ju att se spelare som har en match som outscorar andra spelare som spelar dubbelt, men det är klart att det är alltid fint att ha två matcher på sig. Det kommer en oväntad nolla eller en sneaky assist eller någonting och någon bonuspoäng som gör att det är lättare tickar iväg med två matcher, men man får inte stirra sig blind på det heller, att det bara måste liksom för minuspoäng hova sin dubbelspelare om man sitter med singelspelare som också har bra matcher, för då ska de ju ändå ta 4 poäng för att du ska hamna så här break even, speciellt då om du har tänkt att ta ett wildcard i 35an, för då har du bara den här veckan på dig att tjäna in poängen. Så det kan väl också vara någonting att ta med sig, att det är bra att spana mot 34an, men går man in på fpl.team så behöver det inte vara fel att ha även singelspelare den veckan som har bra matcher.
Nej, och där tycker jag väl liksom, City sticker väl ut där till exempel. Där kan det ju bli poäng, de möter ju Brighton har inte sett jättebra defensivt ut. Sen är ju en Olli Watkins en vattendelare, för att de har ju två tuffa matcher, men de har ju även tre väldigt fina hemmamatcher. Och många kommer nog gå ifrån Watkins, antingen på wildcard eller att man byter ut honom. Så ja, han har Bournemouth hemma i 34, så att han kan absolut straffa en där.
Mm. Vi kommer ju att prata mer såklart om Double Blank Game Week 34 ju, ja, men ju mer det närmar sig egentligen, och du var inne på det med om det kommer skador som kommer ställa till det. Men nu vet vi hur den ser ut. Vi vet att Spurs blanka kommer att sitta tre Spurs-gubbar i många byggen, tror du, för de som inte drar wildcardet direkt efteråt.
Du menar, när menar du att det ska
I 34 där, att folk passar på att bänka dem för att ha dem redo sen om man inte drar varken free hit i 34 eller wildcard i 35?
Nej, inte tre tror jag. Det tror jag är lite mycket att avvara. Men det är klart, om man ska försöka överleva det så kan man väl absolut bänka två stycken. Det tror jag.
Mm. Vi får som sagt anledning att återkomma till Double Blank Game Week 34 och då förhoppningsvis också kunna jämföra den mot en spikad, bekräftad dubbel i 37an och vad vi tror också blir i 36an. Förhoppningsvis redan nästa vecka. Vi ska rulla vidare och vi ska säga ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor som vi ju gör våran poddresa med. Nakata.se och netshirt.se som säljer våran merch. Superclub som ger lite månadsvinster i poddligan till de som är bäst varje månad. Unisportstore.se, reducering.se där vi ju faktiskt nu är tillbaka med Premier League på kupongen. Och det känns ju gött när vi såg förra veckans kupong. Har du varit inne och kikat på veckans kupong, Stefan? Den ser lite annorlunda ut.
Jag har inte kikat så mycket än faktiskt. Men det kommer vi ju absolut göra inför helgen här.
Jag kan avslöja att det är 7 Premier League-matcher. Men sen har man vävt in lite Serie A. Och man har ju vävt in lite Bundesliga och lite Ligue 1. Så att, lite av ett Europatips skimmer över Stryktipset nu. Det är påsk och allt. Så det blir ju spännande. Inga championship-matcher vad jag kunde se. Så att, ja, det blir spännande. Vi ska såklart styra upp ett andelsspel som kommer ut på, ja, skärtorsdagen blir det väl då. Och kan ni åter vara med. Och alltid gött att ha inför påsken. Sådär, där man liksom har käkat för mycket och ser fram emot lite fotboll. Vi ska också säga tack till Glenn Sportsbar som ju också är en av våra partners, och de kör ju vidare. Vi har ju vårat liksom väldigt etablerade koncept med Glennligan i Fantasy Premier League. Glenn Sportsbar kör också en Glennliga i Allsvenskan Fantasy. Jag nämnde det förut. De kör ju igång här nu på, ja, när är det nu då de kör? När är första matchen egentligen i Allsvenskan? Ja, det är på lördag den 30 mars klockan 15.00, så att då, för alla som vill vara med och spela Allsvenskan Fantasy, kan man anmäla sig till Glennligan där. Samma koncept som vi har i FPL. 250 kronor i buy-in, 50 kronor direkt i Barncancerfonden. Och den typen av initiativ, den gillar vi ju. Så självklart slår vi ett slag för Glennligan i Allsvenskan Fantasy. Ligakod, vad man swishar med sitt lagnamn och de här 250 kronorna, finns i Facebookgruppen Glenn Allsvenskan Fantasy, ska jag säga. Du har ju ditt Västerås uppe i Allsvenskan nu. Kommer du att följa någonting eller?
Jag såg det, de spelade faktiskt mot AIK på måndag där. Ja. Så att jag vet faktiskt inte, jag har inte hunnit kikat om jag har kids ändå eller inte. Men det kanske är värt att besöka Friends Arena där och kolla på matchen live.
Mm. En annan får harva runt i Superettan med mitt kära ÖSK, men jag kommer att ge en chans i Allsvenskan Fantasy i år igen. Det var lite småkul, de har lite roliga chips framförallt som skiljer sig lite från FPL där. Och såklart då vara med i Glenn Allsvenskan Fantasy och chippa in lite pengar till Barncancerfonden. Det slår vi alltid ett extra slag för. Ska vi gå mot veckans huvudpunkt, wildcard-diskussion. Jag har tagit ut ett wildcard-lag och som jag tänkte att du ska få såga eller bedöma eller vad du nu vill göra med det. Alex är inte med oss, så du får liksom ensam rätt på att bedöma mitt wildcard-lag. Och som jag nämnde tidigare, jag har free hit kvar, jag har bench boost kvar. Det innebär att min plan ser ut som så att jag tänker spela free hit 34 och bench boost i förmodligen 37. Jag har ett ganska pissigt lagvärde på 102,3 miljoner. Men det tänker jag ge er alldeles utmärkt podd-content. För att det gör ju att de många av er som lyssnar på det här har råd att göra liksom det här laget. Och det handlar inte om att ni ska göra exakt samma lag som jag gör. Det blir ju astråkigt. Men det blir också tråkigt om man har liksom högst lagvärde i hela spelet. Och så sätter man ihop ett jävla dream team och så känner alla som lyssnar att vad fan, jag kommer inte ens i närheten. Så jag tänker att det kan ge någonting ändå att försöka bygga ihop ett bygge som de allra flesta har råd med. Vi kör väl som vanligt, Stefan, bakifrån.
Yes.
Då har jag valt ut två målvakter och då har det landat i Petrovic i Chelsea och Areola West Ham. Och den stora frågan är väl, får Petrovic behålla handskarna i Chelsea eller kan Sanchez ta tillbaka första platsen? Areola, ja, Petrovic.
Ja, nej, men det är väl där liksom risken ligger med Petrovic. Annars tycker jag att det är jäkligt trevligt att ta honom. För det första så är det svårt att hitta andra i Chelsea. Eller om man ska hitta tre utespelare till exempel i Chelsea. Som man känner sig supersäker på. Och då är ju lösningen med att liksom plocka en keeper rätt bra. Men det är ju det, just få anstå alla matcher. Vi vet inte, Sanchez finns där på kvisten. Jag tycker väl Petrovic har mycket högre liksom potential och de vill väl satsa på honom. Men det betyder ju inte automatiskt att han kommer stå alla matcher som är kvar. Så det jag skulle säga att det är en liten risk. Men liksom, ska man gå upp någonting så hade väl jag liksom velat gått till Vicario. Och han är ganska mycket dyrare. Än vad Petrovic är. Så jag förstår att man vill ta den chansningen. Och Areola tycker jag är en bra backup till Petrovic då. Han känns ju stabil och han har ju visat under säsongen. Billig, det är det man vill ha. Så han har inga invändningar på. Men det är ju lite där hur du ser kring Petrovic och risken på att han blir bänkad.
Mm. Och jag tänker ju, ja, men dels en backup målvakt som spelar Areola, ja, men det är för att jag har benchboost kvar. Annars hade man kunnat gått på någon lite billigare för att spara ytterligare lite pengar. Men jag tänker så här, att man ska ha en jäkla otur om man tappar sin plats just i dubben. Och worst case, om han tappar sin plats här i game 31, 32, 33, vi ser 34 och alltså det bara allt går åt helvete, ja, men då får man bara göra det raka bytet till Sanchez. Worst case. Börjar de stå varannan, ja, då får man ju kliva därifrån och lösa det på något annat sätt. Men jag tänker att jag är beredd att gambla. Jag med benchboost kvar kommer behöva två spelande keeprar. 4,5 miljoner är ju ändå, ja, men det är ju ändå ett bra pris för en målvakt i Chelsea, speciellt då när de ska dubbla i, vad vi tror i alla fall, 36 och 37. Jag tänker spela free hit 34, så den kommer lösa sig. Ja, Petrovic känns som ett bra val i dagsläget, i alla fall återstår att se. Skulle han bli petad liksom i 32an helt utan förvarning, ja, men då har jag ändå en keeper som kliver in i Areola och spelar. Och så får jag, ja, lösa det inför 37an på något sätt. Det kommer ändå finnas byten att leverera med, även om jag kanske inte är jättesugen på att lägga dem i målvaktslinjen.
Har du haft någon idé på att skramla till en Onana som backup för att få dubbelmålvakter där i 37an på ditt benchboost?
Ja, absolut. Det är väldigt skralt i lädret här. Skramlar och skramlar. Det är liksom gamla utgångna 50-öringar och det är inga guldtier, tyvärr. Men absolut, det är långt ifrån avfärdat. Skulle mycket väl kunna vara så att jag väljer att kliva till en andra målvakt som också har match. Men då ska det sparas in någon annanstans. Och min backlinje som vi alldeles strax kommer till, den är redan liksom budget. Och i övrigt så är jag inte så sugen på att downgrada någon. Men vi får se. Jag tycker att det var en bra point att göra som du gjorde. Och jag har tänkt tanken. Och det är klart, en extra match där kan vara värt någonting. Det blir också lite mer pengar att bänka i väldigt många veckor. Så det är frågan var de pengarna gör mest nytta i en game week för en extra match eller ute liksom spritt i övriga laget så under flera game weeks. Det blir väl någonting att väga ihop. Men jag ska kliva in i backlinjen och då är det ju fem backar som, ja, det är Gabriel som är någon form av mid-price back. I övrigt så är det fyra budgetbackar. Det är Gabriel, Gusto, Brathwaite, Lascelles och Chris Richards.
Mm. Ja,
det är inte premiumhyllan som jag har plockat från.
Nej, verkligen inte. Jag tänker lite, för du ska väl dra benchboost till 37an, ja. Är väl planen. Och då har du lite att jobba med din backlinje, för det är inte så många utav dem där som har dubbel i 37an, vad jag kan se i alla fall. Är det någonting du har tänkt kring?
Ja, men det är det ju såklart. Men jag har också försökt inte stirra mig blind på 37an, för det är rätt många gameweeks dit. Och börja ta ut spelare som ska sitta och som jag kanske inte vill ha, för de har inte superschema nu. Och så ska jag bara ha dem för att ha dem i 37an. Nej, jag har valt att gå på spelare som jag tycker har bra. Jag har haft ganska stort fokus på de här kommande fyra gameweeksen, 30-33. Och sen free 34 och så lite omstart sen. Så jag är beredd på att 35 man kan innebära en minus 4, i värsta fall en minus 8, för att kanske bygga om lite. Så jag har valt att inte blicka så långt som till 37an än. Också faktiskt så att jag inte har låst in en benchboost i 37an. Jag skulle kunna få feeling i någon av singelveckorna om jag känner att jag sitter med en bra bänk. Då trycker jag av det, för att jag kommer inte ha så många dubbelspelare i 37an att det blir dubblar, att det blir dubbelspelare på bänken. Utan det kommer vara singelspelare oavsett. Så då handlar det egentligen om vilken vecka har man bäst singelspelare på bänken. Jag tycker inte att det är värt för min egen del nu. Jag har för dåligt lagvärde för att bygga upp liksom ett lag som bara är maxat för benchboost 37. Det är för långt fram, det hinner hända mycket. Så jag har valt att liksom lägga det sekundärt. Foka på spelare som har bra matcher kommande här nu. Och framförallt hålla nere kostnaderna.
Ja. Och för att det är någon som man hade, nu har ju du liksom lagt in Lascelles och Gusteau där, de har ju dubblar i 37an.
Mm. Yes.
Men någon som man skulle kunna trycka in i backlinjen är ju såklart en Spurs back, med tanke på att du ska dra free hit i 34an där. Mm. Hur har tankarna gått för den exkluderingen, om man säger det?
Ja, men det är framförallt Udogi som har suttit väldigt mycket ut och in i laget. Jag får liksom inte riktigt in honom. Jag får inte de där sista stålarna. 0-1 på banken med det här bygget. Och det räcker inte långt. Jag vill ändå ha... jag vill ha en Gabriel. För jag vill ha Arsenal-täckning försvaret. Men det skulle kunna vara så att... det kommer ju att kunna göras en del byten. Och som sagt, Gameweek 35... 36 där, då kan det hända grejer. Att man bygger om lite, kanske väljer att downgrada någon av de premium mittfältarna lite grann för att lösgöra pengar. För har man satt sig i ett sånt läge som jag har gjort, där man inte har så mycket sökt lagvärde, då friheten är relativt begränsad vad det gäller att plocka de här. Just i backlinjen så blir ju kanske 1 miljon ganska kännbart. Om man ligger 1,5 miljon efter någon, så är det liksom från en riktigt tafflig liksom budgetback upp till en någon från den lite övre hyllan. Ta en sån som Gabriel till exempel, kostar ju bara 5 miljoner eller runt där omkring. Så att, det blir ganska kännbart, men jag utesluter inte att jag kommer att kunna gå dit med byten när vi väl börjar närma oss.
Nej, sen är ju Spurs svåra, för att de har ju tuffa dubblar, eller mycket tuffa matcher, så att så här, hur många... Jag vet inte hur många nollor det blir. Och det var väl därför jag var inne på lite att Vicario känns ändå lite intressant, med då målvakter ändå är bättre i tuffare matcher än vad backar är, tycker jag. Och sen är det väl mer intressant att dubbla upp offensiven i Spurs för dubblarna, skulle jag säga.
Och vi kan väl kliva vidare till mittfältet. Det är lite roligare att prata om med det här wildcard-bygget. Och där är det mycket som på ett sätt i första anblick känns ganska givet. Sen går det alltid att trolla och experimentera och sådär. Men jag har landat just nu i alla fall i Mohamed Salah, i Son, i Palmer, i Foden och i Ødegaard. Det är liksom min femma där på mittfältet som kommer att spela mer eller mindre varje gameweek. Kanske inte just här 30 då, för då är jag nästan lite inne på att bänka Ødegaard. Det kommer jag ju försöka upp. Salahson, Palmer, Foden, Ødegaard. Vad är första reaktionen?
Nej, det är väl att du har gjort en uppoffring i Ødegaard över Saka för antagligen för pengarnas skull, tänker jag. Och då finns det ju såklart, det tycker jag är fine, för att jag tycker Ødegaard har sett liksom bra ut här på slutet. Så att där skulle du kunna komma undan. Och liksom Saka har ju, ja men nu, han var ju inte med i England, men det känns som att det är väldigt många fejkskador i det här landslagsuppehållet. Väldigt många som har åkt hem från landslagen och liksom fått foka på sista delen av säsongen. Så jag tror inte att det är något större problem med Saka skademässigt, så ska jag väl flika in. Men en annan tankegång är ju att det finns ju även en nedgradering att göra och gå från Son till någon annan Spurs mittfältare. Och lite hur tankegången har gått. Ja, men där vilken liksom man vill prioritera och downgrada.
Mm. Och det är kanske det jag har lekt allra mest med från det här bygget som jag har landat i just nu. Det är just att gå från från Son till Madison. Har ju varit ett sånt väldigt enkelt liksom byte att göra. Och just i min situation att kunna frigöra de pengarna skulle ju vara mumma. Alltså det skiljer ju typ 2 miljoner mellan dem. Och 2 miljoner till min backlinje. Det skulle vara som balsam för själen liksom, att kunna smaska upp en Van Dijk. Eller åtminstone bara komma upp en nivå till lite Spurs. Försvarare istället för Chris Richards, inget sånt om honom, men det är klart att han är inte från den övre hyllan så. Men jag är dels lite rädd för matchen här i Game Week 30. Jag kom ju undan med liksom blotta förskräckelsen och inte hade Son i 29an. Kommer man undan, kan man liksom dodge a bullet igen. Han kommer ju vara ett ganska hett kaptensalternativ. Jag vet inte, jag vill nog gärna ha honom här i 30, se lite hur han ser ut när Richarlison är tillbaka. Spänd på att se just den här matchen mot Luton, hur den kommer att se ut. Känslan är att jag vill börja med honom. Det är också lättare att gå från Son och ha honom i 30 och nyttja byterna vägen fram här. Att kanske liksom spara bytet någon vecka, ha två fria, göra Son till Madison, få loss 2 miljoner och kunna göra någonting i backlinjen. Det är lite svårare att göra tvärtom om pengarna är redan utspridda. Så där är väl lite min tanke att börja på sån, täcka lite här inför Game Week 30 och sen att det är lättare att kliva därifrån än det omvända.
Ja, nej, jag är helt med på den tanken. Alltså det är klart att man får loss mer pengar och nedgöra sån, men å andra sidan känns varken Madison eller Richarlison som så här superalternativ just nu, för att jag har problem med båda speltid egentligen. Richarlison vet vi inte riktigt hans fysiska status med, och Madison verkar ju liksom inte vara redo för 90 minuter vecka in vecka ut, vilket det blir ju mycket matcher här. Även om Spurs är utslagna i Europa eller inte spelar i Europa, så har de ju 3 matcher på en vecka här i Premier League till att börja med, och då känns det ju stabilare att sitta på sån, tycker jag.
Mm. Det skulle mycket, mycket väl kunna bli en bänk för en sån som Madison, att de inte vill stressa tillbaka om den har varit borta länge.
Nej, de har lite alternativ också med liksom Dejan, Brennan, Johnson och Werner. Så att de skulle absolut ha råd att vila Richarlison eller Madison i en av de där matcherna. En annan spelare som jag funderar på, som är lite vattendelare i mitt bygge, eller som är svår att liksom så här, hur man ska tänka kring, det är ju Foden. City har ju, alltså så här, Arsenal är väl ingen bra match med tanke på att de har liksom ligans bästa försvar, men City går ju ändå in som favorit i den där matchen skulle jag säga. Men det är väl mer de här andra matcherna som är, kommer efteråt, när vi vet att City ska ha ett dubbelmöte med Real Madrid i Champions League. Och då hamnar man ju lite i pepprouletten, är väl känslan så här, innan matchen har spelats i alla fall. Hur tänker du kring Foden?
Jag tänker att det är lockande att gå därifrån. Samma sak där, det går ju att downgrada honom. Mittfältare finns det ju ganska gott om. Nu har jag Cole Palmer i det här bygget, men utöver honom så finns det ju ett gäng där i mid-price-segmentet som är, och till och med lite under det, som är heta prospects och som skulle kunna lösa mycket av mina pengarproblem, till exempel i backlinjen. Men jag tycker att Foden har sett himla fin ut alltså. Och absolut, City ska möta Real Madrid, men det är 2 matcher. Och sen är det ett par matcher kvar här nu innan de får ett lite liksom ja, det blir inte lättare, inte uppschemat så. Det kommer ju att vara många matcher, men samtidigt det är liksom vältränade världsstjärnor. Jag tror ju någonstans att Foden kommer att ha starten i de flesta matcherna. Kommer han åka på en bänk någon gång? Ja, kanske. Kommer han bli avplockad i 63 någon match? Ja, förmodligen. Har han redan gjort 2+1 då? Kanske. Och jag tror att det är många som sitter på WC som kommer att kanske överlockas av att kliva därifrån. Och då är det en sån spelare, kan man ha uppsida på en av ligans absolut bästa spelare, Phil Foden. Ja, jag är sugen på att ha honom i bygget. Också därför att ja, men, det fanns inget City-försvar i mitt bygge. Han är den enda City-mittfältaren. Någonstans tycker jag att Manchester City är det bästa laget i ligan. Och då känns det också konstigt att börja liksom hitta anledningar att kliva därifrån. Någonstans spelar ju Phil Foden och hans gelikar i City av en anledning. De är jävligt bra. De har Arsenal hemma i 30, absolut en tuff match. Villa hemma sen 31. Palace, Luton. Får han bara spel, liksom speltid och så mot Crystal Palace, mot Luton. Det kan liksom vara ett inhopp på 25 minuter och så gör han 2 mål i slutet. Ja, men, då tackar jag och tar emot. Så att det är lite, jag håller med att det är en vattendelare och jag kan förstå tanken med att man vill kanske gå utan. Men jag tycker att det är ganska, ganska skralt med andra heta alternativ i Citys mittfält. De Bruyne, som hans fysiska status känns ju om möjligt ännu mer osäker än vi var inne på Madison och Richarlison där. Och de övriga känns det där lite halvjummet. Så att är det någon City mittfältare som känns het så är det ju ändå Foden. Och man får väl säga att han har varit i sitt livsform den här säsongen. Så att, känslan just nu är att jag kommer vilja gå på honom när andra kanske väljer att kliva därifrån.
Ja, nej. Det är fair point. Men jag tycker ändå att han känns lite jobbig, för att han känns inte som... I Arsenal tycker jag att det är rätt lätt. Där har vi Saka, Ødegaard och Declan Rice. De kommer spela alla matcher, säger jag. I Liverpool, så tror jag att det kommer vara. Sen kommer det snurras runt de tre gubbarna. I Liverpool, där känns ju kanske bara en spelare säker. Och det är ju Salah för mig. Jag vet inte vad du säger på mittfältet.
Ja, i alla fall FPL. Sen tror jag att McAllister kommer att spela det allra mesta. Men kanske inte ett FPL-alternativ i den utsträckningen. Så. Och framåt av de som spelar i frontrean, då är det ju Salah som är den givna. Liksom.
Ja, och vi tror ju att Salah har kvar straffarna, eller hur? För att det är väl en utav anledningarna man skulle kunna gå på McAllister om det skulle ändras. Men det känns lite som en stretch nu när Salah eventuellt lämnar här i sommar.
Nej, han släpper inte dem, det har jag väldigt svårt att se.
Ja, så han hamnar ju lite, han har ju en annan kategori ändå skulle jag säga för dem. Men det finns ju ingen annan i City som du är inne på som är mer given. Då får du gå till en Rodri liksom, och det kanske inte är det sexigaste att sitta med här.
Nej, då har jag ju hellre Declan Rice som har... De påminner ju på ett sätt lite om varandra som defensiva mittfältare inom situationstecken, men som ändå fyller på ganska mycket offensivt och gör ju en del poäng. Men nej, som FPL-alternativ känns det ju känns futtigt. Alltså. Då tycker jag det finns andra mer offensivt viktade spelare i andra klubbar som jag hellre hade gått på i så fall. Men det landade i Salahson, Palmer, Foden, Ødegaard som det ser ut just nu.
Ja, men det är stabilt. Det är stabilt.
Ja, nej, men det är ju ingenting att skämmas för i alla fall. Och anfallet är väl skiktat kan man väl säga. Jag har valt att ha med Haaland. Det kan man ju säga mycket om egentligen. Men borde väl inte behöva motiveras mer än så. Jag har sett en del som har undrat. Kan man inte liksom skicka honom? Och det är klart att man kan. Men jag kommer inte att göra det. I ett WC så sitter han i bygget. Sen har jag valt att gå på Darwin Nunez. Gulflaggad i talande stund. Men det kanske är en sån där skada som du pratade om. Som gör att man vill bara komma hem och ladda upp inför resten av säsongen. Och bredvid Salah så är väl Darwin den då kanske som ändå är mest given. Och haft fin form den här säsongen. Och är han bara hel, då tror jag att han kommer att starta de flesta matcherna för Liverpool helt klart. Och sen Muniz bredvid. 4,5 miljoner. Såklart inte given startplats i ett Fulham där Raúl Jiménez är tillbaka. Men han har gjort det bra, Muniz. Visst, speltiden är ju verkligen naggad i kanten när Jiménez är tillbaka. Men så länge han fortsätter göra mål så svårt att se att han ska bli petad. Det är ju dock lite lurigt det här med liksom att man har tänkt dra benchboost längre fram och hur ser det ut i Game Week 37 med en Muniz? Är han liksom bortglömd då? Ja, den risken finns ju. Därav som jag var inne på tidigare att vem vet när benchboost trycks av. Men det är också en liten pengafråga. Sitter man med ett lagvärde på 2 miljoner till, ja, då kan man plocka från en annan hylla på tredje anfallaren. Men i det här läget blir det Haaland, Darwin Nunez och Muniz.
Ja, nej, det känns som att det är rätt gubba, för att Muniz behöver ju välja på grund av budget såklart. Mm. Och jag tycker det finns väldigt mycket spännande anfallare, men det är kanske anfallare som ser intressant ut just på grund av Game Week 34, och där kommer du använda ditt free hit ändå. Mm. Så att de faller ju bort lite. En fundering man kan ställa sig dock kring ditt bygge överlag är ju att liksom för benchboosten i 37an sen så ser det ju ut som att det är lättare att hitta en billig mittfältare som har en dubbel och är budgetvänlig än med Muniz då, som sitter med singelmatch och mot City i 37an. Mm. Har du funderat någonting kring det?
Ja, men det blir tufft att kliva upp på liksom en anfallare som jag vill ha. Då behöver jag liksom ha en 3-4 miljoner upp. Och absolut, det går ju att verkligen downgrada någon av mittfältarna. Men, och kanske att jag gör det när det väl närmar sig där. Finns ju en del liksom val att göra. Man kanske kan klumpa upp två spelare och ställa dem mot två andra som kostar lika mycket tillsammans. Och visst är de ett av alternativen, men just nu känns det ändå som att jag, lite som jag var inne på tidigare, vill ha fokus på det som är här kommande 4 gameweeks. Jag tror att det är dumt att stirra sig helt blind på en gameweek som ligger 8 gameweeks fram i tiden. Och bara sätta upp ett lag för det. Ska jag också ha någon på bänken? Nu tror jag att jag kommer spela Muniz i Game Week 30 här när de har en riktigt fin match i Sheffield United. Och sen kanske han får sitta bänk. Och är det så att vi kommer fram till Game Week 36 och han är helt iskall då, ja, då kanske det blir någon form av liksom minus 4 och lite switch road när vi väl närmar oss. Men jag ser ändå uppsidan i att dels kunna spela honom i 30 här nu och sen ha någon på bänken sittandes där, och så får det lösa sig lite bäst det vill. Och då, med risk för att upprepa mig, så benchboost 37 är långt ifrån inlåst. Det skulle kunna bli lite feeling om det är så att han fortfarande har platsen säkrad där i 30, gör det bra, kanske får in en balja. Ja, alltså det kommer en Game Week 31 där det inte ser helt läskigt ut på bänken också. Så att, ja, det finns absolut tankar om att det skulle kunna gå att lösa tidigare.
Ja, och sen får jag, alltså så här, som du är inne på, förutsättningarna förändras ju. Till exempel, skulle inte Arsenal spela om titeln i Game Week 37, då är de rätta att byta ut United borta. Och liksom, ja, men dessutom om man skulle vara kvar i Champions League så kommer det ju vara prio på den turneringen såklart. Men där går det ju att göra med ett, liksom två byten, byta ut och det går att ta in en Garnacho till exempel, och sen har du råd med en mellanprisforward som också har dubbel. Så att det är två byten bort egentligen.
Mm. Vi fick ju, ska vi säga, Alex wildcard-bygge där, hur det såg ut på Messenger strax innan vi började spela in här. Och det var väl ganska likt mitt. Han har ju ett bättre lagvärde, så han har ju råd att kliva upp lite på några positioner. Han har ju valt med Udogi till exempel i backlinjen. Och valt Saka istället för Ödegård, och sen har han framförallt valt att ditcha Foden och gå på Garnacho istället, och kunna ha då Isak istället för Muniz. Och Isak med fina matcher här i både 30, 31, 32 ska vi väl säga, och sen dubbel i 37an. Så att jag förstår ju tanken med att kliva in där redan nu, men det är också en sån spelare, en riktig glasnudlar till lårmuskler. Så att, är han hel game i 37, ja, det tar ju inte jag gift på så här 8 gameweeks innan, men jag köper ändå valet utifrån att han har fina matcher här nu i 30-31 framförallt.
Han fick ju springa mycket i landslaget, mer än vad han brukar i defensiven kanske, men å andra sidan kanske han är väldigt spelsugen på att få tillbaka sin nummer 9-roll där och inte behöva spela på positioner han inte är lika van vid. Så nej, det blir spännande vad ni landar i båda två. Det kommer ju bli lite olika val med tanke på att Alex har lite mer budget som du är inne på.
Mm. Och att jag sitter också på ett benchboost och måste tänka lite annorlunda. Liksom inte kan, har inte han vaskat några platser i sitt bygge direkt så, men han kan göra det på ett annat sätt.
Men jag tycker det är smart där med Lascelles och Gusteau som du väljer. Det är ju väldigt budgetvänliga backar som ändå har dubblar i 37. Så alltså du sätter ju upp dig helt okej där. Och sen, som du är inne på, det är långt fram. Så att det betyder ju inte att de kommer vara tokgivna och spela båda matcherna i 37. Men det är dumt att inte ha dem i laget, skulle jag säga.
Ja, och vi ska säga att Lascelles är ju aktuell därför att Botman har gått och trasat sönder stora delar av sin kropp och är väl tillbaka tidigast på julafton ungefär. Och då överdriver jag inte. Utan han är ju borta både resten av den här säsongen och resten av året till och med. Och när han har varit det tidigare så har vi ju sett att det är lagkaptenen Lascelles som kliver in. Så det är väl, vi har väl liksom inte anledning att tro något annat än att han ska spela mer eller mindre resten av säsongen.
Nej.
Jag tänkte på det utifrån det wildcard-laget som Alex skickade där, så hade han ju med både Van Dijk och Garnacho. Jag sitter på Chris Richards och Foden i mitt lag. Det raka bytet skulle jag kunna göra, bara rent hypotetiskt sådär en tanke. Hur ser du på de två mot varandra i ett wildcard? Att sitta på en riktig, riktig budgetback som i dagsläget spelar men som kan falla ut och hamna utanför liksom Pärla startelva tillsammans med Foden kontra Van Dijk och Garnacho.
Jag personligen vill ju jättegärna ha in Van Dijk, men det beror ju mer på att jag kommer inte ha någon free hit att dra i 34. Och då tycker jag att han blir extra intressant. Garnacho hade, det, han är väl lite svår, han hade man nog inte vill ha spelat så många matcher här ändå. Alltså jag ser ju uppsidan med att ha honom på slutet av säsongen. Men innan det så hade han varit någon som hade hamnat på bänken ganska ofta, tror jag, om jag hade suttit på honom. Så jag vet inte, men det är ju sant, du har ju en väldigt budget backlinje. Men det kanske är helt rätt.
Ska ju sägas det att Alex där i sitt VC-bygge då hade Alexander Isak som tredje anfallare, så han har väl tänkt då att kanske bänka Garnacho ganska mycket, för Uniteds matcher här kommande fyra. Det är 3 av 4 bortamatcher och hemmamatchen är mot Liverpool. Och sen har de liksom en Sheffield United hemma i 34 där. Men kommande fyra, Brentford borta, Chelsea borta, Liverpool hemma, Bournemouth borta. Jag vet inte. Känns okej matcher, men tycker inte United har imponerat så mycket. Det känns som en väldigt så här avgörande del av säsongen för dem om de ska ha något hugg på Europaplatserna där. Men det är ju inte så att de bara åker och städar av de här fyra matcherna. Tycker att schemat ser rätt så knepigt ut. Men är det någon i United som är aktuell så är det väl Garnacho.
Ja, absolut. Men det är nog kul om ni gör lite olika val där. Skulle jag ändå säga.
Jag vet inte om jag sa det i början. 102,3 miljoner är det VC-bygge som jag har presenterat lagvärdet för. Sitter du med mer, ja men då kan du ju göra lite egna uppoffringar. Och nu drog ju, både jag och Alex har ju tryckt av våra wildcards här i Game 30. Vi vet att det är en hel del som sitter och håller på det. Kanske du vill trycka av det i 31. Vad är din känsla om du hade suttit i våra skor där man liksom har dragit, eller man inte har dragit free hit i 29 utan ska dra wildcardet nu? Vad ser du för tydliga uppsidor med att trycka av det nu kontra vänt i 31?
En tydlig uppsida är väl att vi får svar på alla de här gulflaggorna. Vilka som eventuellt är skadade på riktigt. Det kan väl vara en stor fördel. Även om förhoppningsvis presskonferenserna kommer bekräfta en hel del utav att ja, men nej, men han är redo. Det bör ju sägas. Sen vet jag inte, det kanske blir lite rökridåer med tanke på att det är liksom City, Arsenal till exempel, att man inte vill avslöja för mycket. Men det är en fördel jag ser med att dra i 31 om man ändå har bra lag till 30. Nackdelen som liksom går emot är väl att man troligtvis kommer välja ganska samma spelare och man kommer få betala några 100 000 mer för att få ihop samma lag i 31 än vad man får i Game Week 30.
Det får man ju helt gå till sitt eget bygge. Man kan väl hoppas att ni som lyssnar och sitter i samma situation som jag gjorde med ett ganska dåligt lagvärde och tänker liksom tanken att dra ett wildcard, att ni gjorde det ganska omgående efter att Gameweek 29 var klar och gjort liksom en del. Jag tror att jag känner 0-4 eller 0-5 redan på på bara olika prisförändringar. Så att det gäller ju att vara med från början där. Ska väl också säga det att väljer man att hålla sitt wildcard i 31 så är det ganska tajt om tid. För Game Week 31 är ju en veckomgång. Vi har ju en mustig helg framför oss här i Game Week 30. Med hela 8 matcher på lördagen och 2 matcher på söndagen. Och som sagt, den är ju ihoppackad just för att Game Week 31 kommer redan på tisdag. Så det är ju inte mycket tid att spela på för den som ska hinna sätta ihop ett wildcard inför 31.
Nej, verkligen inte. Jag vet inte hur presskonferenstiderna ligger. Jag tänker de lagen som spelar torsdag där, Game Week 31, om de ens kommer ha någon presskonferens innan deadline på tisdagen. Det är jag osäker på.
Ja, det känns väldigt tveksamt. Det är ju i så fall om de, ibland väljer de ju att slå ihop så här postmatchintervjuerna med att göra liksom en inför presskonferens när det är riktigt tajt mellan matcherna. Men ja, det känns tveksamt på om man tar som... Ja, Liverpool, Chelsea, Man United som spelar på torsdagen där. Det kan bli väldigt tajt. Ja, det var wildcard-bygget. Är det någon sista slutlig tanke kring det? Eller ska vi gå vidare till rekar?
Nej, men jag tycker vi diskuterar en hel del liksom, olika scenarion där. Och tankegångar kring spelare. Så jag tycker vi kan gå vidare.
Ja, men härligt. Och då är ju tanken att eftersom jag presenterade ett wildcard-bygge så står jag över rekarna den här veckan och överlåter dem till dig. Och då blir ju det lite mer fokuserat utifrån den situationen som du har och det upplägget som du tänker dig.
Yes, och mitt upplägg är ju då att byta in spelare som jag gillar här på kortare sikt och även inför Game Week 34 då med, om man kan hitta ja, men spelare som har bra matcher plus att de har dubbel i 34an. Och om vi börjar i backlinjen så är det ganska lätt att krita in en spelare som vi har pratat om redan i Virgil van Dijk. Jag tycker ju liksom Liverpools matcher här inför dubben, ja men de är ju favoriter i alla de 4 matcherna. Old Trafford blir ju som vi såg inte någon liksom lätt arena att åka till. Men det får man väl ta lite. De andra ja men 3 hemmamatcherna på Anfield känns ju jäkligt intressant att ha exponering mot. Och sen får man dubben. Och i dubben så tycker jag van Dijk är den som liksom en utav dem man kan lita på kommer få dubbla starter. Och det ser jag inte så jättemånga andra i Liverpools backlinje. Så där man kan säga med säkerhet att den här spelaren kommer spela båda matcherna. Mm. Bredvid van Dijk så har jag valt Ait Nouri i Wolverhampton. De har väl ingen liksom bra match här i Game Week 30 och man kommer få sätta honom på kvisten. Men däremot så är det bra match efter det. Och en dubbel som är okej. Man har Arsenal i ena matchen vilket inte är jättebra då, men Bournemouth hemma och Arsenal också hemma. Så att 2 hemmamatcher och Ait Nouri har sett riktigt bra ut här på slutet. 4,5 endast, så han tycker jag är värd att köpa in ändå. Och sista backen är Brantwaite i Everton. Och han tycker ändå att man kan spela här till helgen. Även om det är en bortamatch så Bournemouth har inte sett så superbra ut och Everton har rätt mycket att spela för och faktiskt hållit en hel del nollor i år. Så ja, jag utesluter inte en skräll i den matchen. Och sen har man även en fin hemmamatch mot Burnley i 32an där han ser bra ut. Och så en halvbra dubbel då i Forest hemma, Liverpool hemma. Men jag gillar kanske framförallt hans pris då. Väldigt prisvärd. Billigare än Ait Nouri till och med. Så att 4,2 tror jag att han kostar.
Mm.
Och det är klart att man hade kunnat reka att en Arsenal-spelare nu tycker jag att de möter City här till helgen. Så det får, den reken får vänta till Game Week 31 helt enkelt. Och det är många som redan sitter på en Arsenal-försvarare som kommer bänka dem här till helgen tror jag.
Mm. Spännande val med Ait Nouri ändå. Jag har experimenterat lite grann till och med honom i mitt WC-bygge. Trots att jag tänker att lösa 34 när han har dubbel där med free hit. Ja, men han har ju verkligen spelat till sig en plats här på slutet. Han har ju varit långt ifrån given under säsongen och dragits med lite skador och sådär. Känner du dig trygg med att han kommer att ha platsen resten av säsongen?
Nej, men det vet man ju inte. Men det känns ändå som en spelare som jag är beredd att chansa på. Och mycket på, liksom, med tanke på att hans form är väldigt bra. Ja, men jag vet inte, nu är det ett landslagsuppehåll så det kan ju påverka formen. Annars så är det ju ganska kort tid kvar utav säsongen. Ja, men då tror jag att han behåller sin plats, helt enkelt.
Yes. Mittfältet då, hur ser det ut där?
Ja, men där är första gubben in en Liverpool-spelare igen i form av Salah. Ägs faktiskt inte speciellt högt än. Vilket förvånar lite om man kollar på ownership. Så han är inte ens med topp 10 bland mest ägda. Han kommer först på någonstans 12:e plats. 24,7% har honom i bygget. Det tycker jag är alldeles för lågt just nu. Han känns ju supergiven för mig framåt. Sen tycker jag att det är lite svårare och då har jag gått på två spelare som inte har dubblar fast som jag tror väldigt mycket på inför dubblarna här. Och så får man switcha när man kommer närmare dubblarna och det är Son och Palmer. Och båda de hade ju du med i ditt WC också. Så vi pratade ju men kanske en hel del om Son framförallt och att vi tycker att det finns inte riktigt någon så här garanti på de andra Spurs mittfältarna och därför känns det bättre att ha Son i bygget med Palmer. Ja, men det är väl inte så mycket att säga där. Jättefina matcher för Chelsea här och vilken säsong han har gjort. Så att jag vill inte sitta utan Cole Palmer inför 34 här. Så att därav så åker de två gubbarna in i reken och inte fokus på dubbelmittfältare än. Utan det kan man kolla på lite närmare dubben tycker jag. Om man liksom, vilken Arsenal mittfältare man vill gå på. Om det nu är Saka som liksom är huvudfavoriten om man kollar på det på förhand eller om man kan komma billigare undan. Och sen så tycker jag ju att Crystal Palace känns ju hyperintressant. Men då byter man ju in då inför 34an. Och, ja, men det är väl i dagsläget så kollar man väl mest på Esse. Men även en Olise på mittfältet om han lyckas liksom få ordning på sin skadbenägna kropp. Så kan han också bli ett alternativ inför dubben.
Det är bra att du gör en shout till Palmer där för att med den prislappen där, det kanske är en del som har valt att kliva ifrån när man har valt att lappat och lagat bygget inför Gameweek 29 eller så. Det är värt att nämna att det är ju en, jag ska inte säga en måste-spelare, men för många där som har utmaningar i att få ihop budgeten så på ett femman av mitt fält så tycker jag nästan att Palmer är en av de första som kommer in i ett bygge och sitter man inte med honom så är det ju en möjliggörare. Ja, rent budgetmässigt helt enkelt och fina matcher för Chelsea här fram till och med dubben
ska jag säga. Ja, och han kommer inte sälja in för dubben heller utan han kommer ju bänka troligtvis för att det kommer två dubbla för Chelsea sen och jag tror att Pochettino att det är Cole Palmer en av de första gubbarna han kritar ut på laguppställningen i alla fall offensivt sett så att nej, det känns som den absolut bästa Chelsea-gubben att sitta på.
Yes, anfallare, hur ser det ut där?
Ja, men där ser det återigen ut som att det kommer in en Liverpool-spelare direkt och det är Darwin Nunez. Han var väl inte ens iväg med landslaget här utan fick någon känning inför och valde att stanna hemma och gymma lite istället. Jag tror inte att han är skadad för 5 öre utan jag tror att han är hel och som det ser ut just nu så tror jag att han är liksom andra gubben i er offensiv bakom Salah och kommer få mycket speltid. Och matcherna lockar ju så här, vi vet att han kommer till mycket chanser och någon gång måste det ju lossna, någon gång kommer det där som du har pratat om, även fast han inte brukar komma iväg med dubbelsiffrigt så ofta så kommer det väl komma en sån vecka och ja, men Sheffield United hemma där i 31an ser ut som att det skulle kunna vara en sån match. Även Brighton. Varför inte? Så han tycker jag man ska kika väldigt mycket på. Och bredvid honom så har jag valt Solanke ändå. Med tanke på fint schema och dubbel. Men jag vill göra en shoutout till Kunja som är gulflaggad. För att han tycker också likt Ait Nouri är spännande här. Och sitta på mycket med tanke på att han är väldigt billig Och sen en annan som får en shoutout också är ju Mateta i Crystal Palace. Som också en sån budgetanfallare man kan kika på för att liksom, ja, men få tillräckligt med pengar för övriga bygget inför Game Week 34. För budget kommer vara något som är tight för när man vill få upp den veckan så bra som möjligt.
Mm. Solanke är ju lurig alltså. Speciellt för oss som sitter på WC. Har inte nämnt honom någonting så, men har ju jättefint schema här. Everton hemma, Palace hemma, Luton borta kommande tre. Skulle ju mycket väl kunna vara liksom fyra baljer på de tre matcherna. Och då är ni ju många som drog free hit i 29 som sitter med honom där, som inte trycker av ett WC nu och han sitter kvar i ett bygge från den där double game weekend i 28 och man bara myser med honom. Och jag tror kanske att han kommer sitta i ganska få wildcard-lag, men vem vet, det kanske letar sig in en Solanke. Vi nämnde ju aldrig honom där när vi hade WC-snacket. Tycker du att han är liksom, när någon med reken här nu, är han aktuell även om man är i ett sånt läge där man sitter på ett aktivt wildcard?
I wildcard hade jag nog ändå inte gått på honom, men det beror nog lite på liksom budget och så. Sen har man ju en annan strategi, så man kan ju få in honom om man vill till 34 ändå. Mm. Men nej, han hade nog fallit bort i ett wildcard för mig också. Men det är ju helt tvärtom när man sitter med byten. Jag kommer ju aldrig byta ut honom, för att det känns som en bortkastad transfer. Mm. Helt enkelt. Mm. Då byter jag hellre ut Oli Watkins. Och det kanske jag får käka upp. För att Oli Watkins är bättre än vad Solanke är. Och han har fina hemmamatcher. Men jag ser ändå som att han har inga dubblar. Han ska till Etihad och till Emirates. Och jag hoppas att han kan vara noll i de matcherna. Och då ska han göra jäkligt mycket poäng i de andra för att väga upp... det, och dessutom så kommer han väl spela en hel del Europaspel, tänker jag också. Så att förhoppningsvis vara lite slutkörd i ligan.
Ja, och han har ju haft en del så här småskavanker också, och han har ju spelat oerhört mycket, så det vore ju konstigt om det inte slet på kroppen, och kanske att den här Duran får hoppa in och avlasta honom lite i ligan, beroende lite på hur det går. Villa är ju med ändå och slåss där uppe, så de kommer ju behöva liksom kriga, men han är ju väldigt liksom ensam i strikerrollen där och kommer ju inte kunna spela 90 i alla matcher, så är det ju.
Nej.
Ja, där hade vi lite rekar för er som kanske då primärt brickar mot att lösa Game Week 34 utan free hit. Vi ska gå vidare mot en kaptensdiskussion och med det då säga att vi har deadline på lördag 30 mars. Påskafton blir det väl. Klockan 12.00. Det är ju Newcastle West Ham som sparkar igång den här monsterlördagen. 8 matcher som sagt, med 2 kvällsmatcher i Villa Wolves 18.30, Brentford Man United 21.00. Radda matcher 16.00, det är ju en riktig fotbollslördag som man får sälja in hos familjen när det sammanfaller med påsk. Det är väl inte kanske dock i premiärmatchen Newcastle West när vi hittade de hetaste kaptensalternativen. Du var inne på en Mohamed Salah tidigare, är det det givna alternativet för din del?
Ja, om man är i bygget. Ja. Så att det är väl just liksom den avvägningen som jag står inför. Nej, men jag tycker det finns fyra bra alternativ kanske. Men Palmer, Son och Salah tycker jag ändå känns heta. Mycket på grund av att det är då Burnley, Luton och Brighton på hemmaplan för de tre lagen. Sen såklart så Ollie Watkins och en Haaland kan ju absolut göra väldigt mycket poäng också. Så att det finns många bra alternativ är väl känslan på förhand.
Ja, för det är ju spännande. Jag tror att många när man kikar på vilka matcher, vilka spelare man har i bygget och vilka matcher de har, landar kanske just i de här tre som du nämnde, Palmer, Son, Salah, om man ska välja där och så. Och då är det ju spännande att Erling Braut Haaland inte är en av de tre man tittar på. Visst, han ska möta Arsenal, det är ligans bästa försvar, men det är hemma på Etihad, de ska liksom upp och i kanske säsongens viktigaste match. Det är ju lite av en ligafinal. Den som vinner den här matchen kommer ju att rycka åt sig liksom initiativet i titelstriden. ja, är det någon gång han ska vara taggad och gå ut och leverera så är det ju nu. Men samtidigt har vi sett att andra försvar har plockat ner honom när det har hjälpt mycket förut. Så att, mm. Hur tungt bindlad tror du Håland kommer vara om vi ändå stannar till där?
Jag tror inte att han kommer vara så tungt bindlad som du är inne på. Alltså så här, jag tror att jag hellre bindlar tre andra spelare framför Håland. Men med det så är jag mycket medveten om att han kan liksom skjuta ner mina egna titeldrömmar för Arsenals del i den här matchen. Det ska man väl absolut säga. Så nej, jag tycker det är kämpigt. Men jag har svårt också liksom. Jag kan inte riktigt bindla honom i den här matchen. För att, ja, men dels så tycker jag att Arsenal har gjort det bra i många av de här toppmatcherna i år. Fått med sig liksom poäng och får vi med oss ett kryss från den här matchen så är ju såklart det bra. Sen kanske inte det räcker ändå, för att då är det troligtvis Liverpool som leder ligan och det skulle kunna vara så illa att det inte går att gå om med då om ni gör det bra. Men det, så får det vara, ett kryss är ändå ett bra resultat om vi lyckas få med oss det från 1-1.
Ja, och det är ju spännande liksom att analysera lite City och Arsenal. På travspråk brukar man prata om att man badkars kör match eller liksom loppet innan man försöker att förutspå hur det ska gå. Så kan man ju göra i fotbollsmatcher också. Det känns ju som att kommer det första målet tidigt i City Arsenal, då kan det bli ett sjöslag. Men står det 0-0 liksom när vi börjar gå upp mot timmen och över det, ja, då kan det ju snarare bli liksom en ångest att man är mer rädd för att förlora. Och att det då blir ännu mer tillknäppt. Alltså det känns ju, första kvarten 20 känns som att det kommer vara väldigt avgörande för hur den matchen sätter sig. Och det kan slå lite åt båda håll. Men ska vi kliva in på de andra tre alternativen du nämnde där i början då? Palmer, Son, Salah. Det finns ju en uppsida i Salah eftersom du var inne på att han är ganska lågt ägande för att vara Mohamed Salah. Vi brukar ju se, ja, men minst det dubbla egentligen. Och att då, om man då sitter med honom i bygget, så finns det ju liksom ytterligare USP i att kanske trycka dit binden också. Ett Brighton som kanske inte är kända för att vara liksom det mest solida försvaret. Salah-binden lockar ju såklart, men det är svårt tycker jag att bortse att Jong-min Son ska möta Luton hemma. Det skulle ju kunna bli en rejäl slakt där.
Absolut. Sen beror det lite på vad Luton tänker göra i den matchen. Tänker man gå ut och liksom försöka spela fotboll eller kommer man backa hem och gör det jobbigt? Jag hade ju velat, liksom, om jag kappade sånt så hade jag ju såklart velat att det blir en öppen match. Men jag vet inte om Luton kommer bjuda på det här. Och sen Spurs också, alltså så här, det är ju typiskt, vad hade de gjort mål i 39 raka matcher eller vad, fram till förra gameweeken när man såklart tripplade upp dem på free hit, då lyckades de inte göra mål. Men överlag så hemma liksom, de ska ju såklart vinna den här matchen ganska komfortabelt.
De ska ju bara köra över Luton och börja det plinga 1-0, 2-0, 3-0 första halvtimmen där, då är det ju läskigt alltså att sitta utan. Dels sitta utan täckning, men också att en bindel kan ju att det springer iväg.
Men sen är jag lite ändå, alltså nu, Son spelade väl idag, de har haft liksom riktiga matcher, de kvalar väl inför nästa års VM eller något sånt där. Jag såg att de mötte Thailand idag. Mm. I någon form av kval, jag vet inte vad det var riktigt, om det var, jo men det var VM-kval. Och han spelar väl, han spelar 90 tror jag, i den matchen, gjorde han. Ja, det är ändå, han har varit borta i Asien, rest hem för den här matchen långt och sen har Spurs en viktig match i midweek mot West Ham borta på tisdagen redan. Så där finns det väl någon form av liksom oro kring att Son kanske byts ut rätt tidigt mot Luton.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tack ja.
Mm. Nej, det är väl också en bra poäng. Leder man med 3-0 efter timmen där så kanske det är den första gubben som faktiskt kliver av för att hålla honom fräsch, att han inte drar på sig någon skada. Cole Palmer då, ska vi nämna någonting om honom också? Vi pratade ju upp på den där under rekarna. Ska möta ett Burnley hemma, ett Burnley som, ja, försvarsspelet, de må liksom tränas av Vincent Kompany, men det är inte så att försvarsspelet präglas av någon kompanistämpel direkt. Man ser ju ändå Chelsea göra mål mot Burnley.
Absolut. Sen är det väl så här, hur mycket litar man på Cole Palmer eller på Chelsea som lag? Att de ska, för att man har ju sett Chelsea vissa matcher och de kan ju vara liksom, ja, men helt under isen, och ja, men gör man en sån match mot Burnley, ja, men då är det inte lika säkert att det blir något enkel match liksom. Så nej, jag vet inte. Burnley slutade ju med här med att plocka en seger mot Brentford och fick med sig kryss mot West Ham, och kanske har lite liksom hopp om att eventuellt kunna göra någonting där i bottenstriden nu när Nottingham också blev av med poäng. Så har de ju faktiskt bara 5 poäng upp till Luton på säker mark. Jag vet inte, jag tycker Salah känns bättre än Cole Palmer ändå.
Ja, som sagt, i Premier League så det är minuspoäng till höger och vänster, det är redan FBL-känslan nästan, och Burnley har ju verkligen att spela för. Chelsea-känslan kring Chelsea, de har ju faktiskt ingenting att spela för, och då är det de här stora matcherna där de storlagen kommer på besök eller de får åka till någon av de stora arenorna, då lever de upp lite. Men den här typen av matcher, alltså, jag skulle inte förvåna mig för att Burnley går och vinner det här. Bara på ren motivation att Chelsea liksom gör en sån sömnig insats. Det är långt ifrån favorit på det. Men jag kan se det hända också. Att det blir liksom 1-3 eller någonting. Att de verkligen somnar till. Det återstår väl att se. Jag har min bussbindel på Jonginson, men är lite sugen på Mohamed Salah. Var tror du att din bindel landar till slut?
Den landar på Son eller Salah. Ja. men som sagt, jag har inte helt bestämt mig om Salah kommer vara i bygget. Om Salah är i bygget, då är det han som får binden också. Så ska jag väl säga.
Ja.
Och om han inte är, då blir det Son. Mm.
Vi lämnar kaptensdiskussionen där och tar oss vidare. Vi ska avsluta med lite lyssnarfrågor. Det har kommit in en drös. Vi dyker rakt in. Robert Jonsson, han undrar vilken bästa backen för Game Week 30. Han kommer ta Wildcard 31. Så det är bara för Game Week 30 som han behöver en back. Har inga budgetrestriktioner. Så att om du får välja valfri back i bara Game Week 30, vem går du på då?
Då går jag nog ändå på en Porro i Tottenham.
Spännande där. Luton hemma. Det är ju såklart en väldigt bra match. Fredrik Lindström, han är lite inne på samma tema. En one week punt inför Wildcard 31. En back för max 8,1. Ja, det är ju mer eller mindre vilken back som helst. Eller en mittfältare på 8,4. Och fokar vi på mittfältsdelen där då. Sitter han redan på triple Spurs, kan inte nå Salah utan en minus 4. En mittfältare för max 8,4 som bara ska spela här i Game Week 30. Har vi något?
Jag misstänker att han har Cole Palmer. Annars hade jag bytt in Cole Palmer, tror jag. Och om man, för att det stod inte i frågan, antar jag. Men om man redan har Cole Palmer, hade kanske varit intressant att kika på en Luis Diaz. Vad tror du om hans speltid här mot Brighton?
Ja, det luktar ju ändå favorit på att han kommer att starta. Det är ju känslan. Jag tror ju att Klopp i möjligaste mån kommer att vilja ställa ut Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. Och sen så kommer det roteras en del. Så ja, kanske som en pant en vecka skulle kunna funka.
Jag tycker ändå att Diaz har sett allt bättre ut på slutet. Sen kanske inte har lossnat liksom poängmässigt så, men han har gjort en del bra prestationer på slutet. Och ja, men då skulle en sån här match kunna innebära islossning.
Claes Briland, han skriver att Morris ska ut och det låter väl klokt. Darwin eller Jackson, vem ska in istället?
Ja, det är Nunez alla dagar i veckan. Man får komma ihåg att Jackson står på 9 gula kort, så att ett gult kort och han har avstängt 2 matcher.
Och då, precis, och då ska vi säga att den gränsen för 10 gula, den gäller ju fram till att man har spelat 32 matcher. Så det går liksom inte att ställa sig blind på antal gameweeks, för en del lag ligger och släpar. Så de ska spela 32 matcher, då, när man kommer förbi den, då kliver det upp till att gränsen är 15 gula och då blir det 3 matcher. Men än så länge så lever han lite farligt, Jackson. Och det ska man ju såklart ha med sig där. Henrik Jonsson, han skriver så här: 2 alternativ. 1. Ta in Gusto som back nu och ta -4 inför gameweek 34 för att få in en dubbelspelande back. Eller 2. Ta in en back nu med dubbel i 34 för att spara -4 men med sämre match i gameweek 30. Så det är frågan, hur mycket ska man liksom sätta upp backlinjen inför gameweek 34 redan nu kontra att hålla sig till de här kommande gameweeksen. Han har Porro, Gabriel, Sabarni, Estupinjan och Taylor, och tanken är att byta ut Estupinjan. Så kommer han att köra wildcard precis som du i 35-man sen. Hur ser du på den situationen där med att liksom göra ett backbyte -4 nu för att sätta upp inför 34-an kontra foka mer på vilka som har bra matcher här och nu i 30, 31, 32 och så vidare?
Ja, det är ju lite svårt att svara på när man inte ser liksom hans väg fram. Gusto kan absolut göra det bra i 30 och ha fina matcher. Är det värt -4 för att plocka in dem? Jag vet inte. En mellanväg kan ju vara att gå på Richard som du plockar i wildcardet där. Hoppas att han får dubbla starter i dubben. De har Forest nu i 30. Och jag tycker Pallas har sett spännande ut inledningsvis under sin nya tränare. Och han har fått lite mer tid nu med laget. Men Forest har väl inte imponerat jättemycket här på slutet heller. Den matchen känns rätt oviss på förhand, tycker jag. Forest Palace där. Annars vet jag inte. Hur hade du varierat här? Hade du varit defensiv?
Ja, alltså lurigt. Just eftersom du, alltså, spontana känslan är att ja, men varför dra -4 för det nu? Men just för Gusto, han är lite guldflaggad, får ju bara klartecken på att han är spelklar. Så känns det ju som en spelare som man kommer vilja spela i flera gameweeks. Man kommer att vilja ha honom inför i många gameweeks framöver. Så det finns ändå liksom flera gameweeks att ta hem de här -4 på. Och samtidigt så är det ju också frågan så här: kan det vara läge att bara ha is i magen, vänta en gameweek, spara bytet och göra gratisbytet en vecka senare? Kommer han göra skäl för pengarna liksom och tjäna in de här -4? Kanske inte. Jag tycker det känns som nästan en liten coin flip. Men generellt sett, om man bara ser på frågan som principiell, så tycker jag någonstans att det är vettigt. Oavsett om man har din väg att gå, att man ska lösa 34an utan free hit, eller min väg där man kanske ska dra ett bench boost till 37an. Foka på de här gameweeksen som är här och nu, 30, 31, 32, 33. Det är många lag som har fina matcher. Det kommer hinna hända mycket. Det kommer hinna skada spelare. Det kommer hinna spelare som känns liksom helt utanför älvorna kommer komma tillbaka och omvänt. Så att, det är lite farligt också att sätta upp sig för mycket för vad som komma skall om 4, 5, 6, 7 gameweeks. Jag tror lite mer på att se det så här, om en hyfsat kortsiktigt nu. Och tar man in en spelare som har en singelmatch i 34, behöver ju inte det vara helt fel. Eller alternativt att bara vila på hanen och spara bytet. Vi har fått en fråga från våran gode poddkollega Alexander Silversten. Är det för mycket att dricka 8 stycken Jägerbombs på afterskin? Det är väl i översta laget på just afterskin, men på The Three Greyhounds i London så är det väl absolut inte för mycket, eller hur?
Ja, eller på Vaxi och Connors, det spelar ingen roll. Man kan ta 8 på varje ställe så blir det en rolig kväll sen.
Det kan bli en rolig kväll i London om en månad för alla som ska med på poddresan. Det hör jag det. Patrik Antonsson, han frågar, ska man köra med eller utan Håland? Och gissar att han kanske sitter på ett WC. Ja, påverkar att man sitter på WC eller inte beslutet om man ska gå på Håland eller inte?
Lite, det blir väl jobbigare att få tillbaka honom om man inte har någon WC för att få tillbaka honom. Så jag tycker att det är spännande att kolla på det liksom, och att man kanske klarar sig helt okej utan Håland här nu, kommande 4-5 gameweeks, med tanke på att de inte har dubbel i 34 och att det finns massa bra kaptensalternativ i, ja men Mohamed Salah är ju ett kaptensalternativ i 3 utav 4 gameweeks här som kommer, till exempel. Men det är väl mer liksom, ja, hur straffad blir du att sitta utan honom i gameweek 37, för att även om man ska försöka byta in honom sen så kommer det vara jobbigt att lösa, ja men, de pengarna som krävs. För att om du sitter på ett wildcard och sprider ut pengarna, då är det ju inte jättelätt att få in honom sen.
Nej. Och som sagt, det finns absolut ett case för att gå utan Håland oavsett vilken strategi man har. Men det är inte läge att komma och gråta sen när han gör liksom 2 hattricks i rad och alla som har honom bara cashar in poängen. Du kan inte komma och säga, åh, jag såg det inte komma. Det är ligans liksom bästa anfallare, bästa striker. Ingen kan vara förvånad om han gör ett hattrick mot Arsenal som har ligans bästa försvar. Då kan man bara tänka sig när det kommer liksom enklare matcher, när han får starten mot vadå, Luton hemma. Det är ju upplagt för slakt liksom. Han är ju mer, alltså Luton mot ett Håland, de är ju ungefär lika illa ut som Karl XII slaget i Poltava liksom. Det ser inte ljust ut för den blonde nordbon, eller de han ska möta snarare.
Men det är ändå mer intressant att gå utan honom när han inte kommer vara så tung kaptenan i många omgångar, för att han kommer inte vara jättetung kaptenan, tror inte jag, nu till helgen. Och i 31an, ja men när Salah har Sheffield hemma, då kommer Salah vara mest kaptenan, tror jag. Eller en Saka då, Luton hemma. Så att det finns. Och sen i Game Week 32 så kan man gå på Son till exempel som kapten. Så det finns möjligheter för en järve. Sen kommer inte det, jag kommer inte göra det så. Men jag sitter å andra sidan inte på wildcard och har de problemen heller.
Nej, men vi skulle säga att det finns ett case för att gå utan Håland. Det är väl lite som du är inne på, att det finns väldigt bra andra kaptensalternativ. Vi har ju levt i en verklighet, ja, egentligen framförallt förra säsongen, så delvis kanske den här säsongen, med någon form av permakapten på Håland. Och i de lägena så har det ju varit liksom, ja men, då har det varit Maniacs som har gått utan. Och nu när vi ändå ser att, ja men, här finns det en väg framåt, det finns många andra som kanske är bra och till och med bättre kaptensalternativ. Det är ju det som gör att caset finns överhuvudtaget.
Ja, och sen får man väl väga in att Håland är ju inte lika bra i år som man var i fjol. Lite mer skadeproblem och så, men hans säsong har varit lite mer ryckig i år än det han presterade i fjol.
Yes, Thomas Björkman, han skriver stort tack för gött snack. Tack själv Thomas för att du lyssnar. Det är vi oerhört tacksamma för. Och vi ska försöka svara på din fråga. Vilket byte ska man gå på? Dunk mot Gusto eller Morris mot Moniz? Hade du prioriterat?
Jag hade nog prioriterat att få in Gusto utav de två.
Kan hålla med om att det är större uppsida att få in Gusto än Moniz.
Ja, framförallt för att Dunk tror jag inte att man hade velat spela så många omgångar här. De har väldigt tuffa matcher.
Yes. Adam Flink, han skriver, vad tycker ni? 1. Få in Salah till den här gameweeken, och då behöver jag ta -8 i 31an för att få in Håland, Moniz och Gusto. Och då inte ta något mer minus efter 34an. Eller 2 då, spara bytet till nästa och då få in Salah, Håland, Moniz för en -4. Och då också behöva ta någon mer minus innan 34. Den är ju lite lurig här, men minus 8, är det värt
jag har,
det?
För att jag har ju ett läge att gå utan Haaland här när han inte ens sitter på honom. Eventuellt. Något att tänka på i alla fall. Det verkar som att han behöver dra minus. Så det är väl om man tycker att det är värt minus 4 eller inte. För att få in Sala och bindla honom då. Är väl ett liksom kraftfullt drag som skulle kunna betala av sig direkt. Det är nog lite magkänsla på den.
Och just där som du nämner med Haaland, så kanske caset för att gå utan honom är starkare om man inte har honom nu. Att inte liksom ta in honom, sitter han i bygget så är ju tröskeln lite högre för att byta ut honom. Sitter han inte i bygget längre än man har valt att skeppa honom tidigare, då är det liksom någonstans lite lättare att kunna gå en vecka till utan att ta in honom. Kan man ju känna. Patrik Andersson då, han skriver: nu när matcherna i Double Game Week 34 är spikade, rekommenderar ni fortfarande Free Hit 34? Och jag kan ta den, och ja, men det tycker jag att jag gör. Tycker att det finns uppsida. Du var inne på det där när vi pratade, att ja, men Spurs blank ställer till det lite grann, gör ju att det går verkligen att vikta om bygget mot det man vill ha. Och jag trivs med tanken Free Hit 34 utifrån att jag kan planera för kommande 4 Game Weeks här väldigt tydligt. Och sen börja ställa om mot 35, 36, 37 utan att tänka på dubblarna i 34. Jag behöver inte tänka på lag som ja, men Wolves, Crystal Palace, Everton, Bournemouth. Det är lag som mer eller mindre knappt finns. Det är någon enstaka spelare och sådär. Men jag löser det med Free Hit 34 och köper mig då mer tid att kunna bygga lag inför dubben i 37. Det är min känsla inför den frågan. Fernando Torres Lovers skriver: vilka billiga backar finns det som man kan ha på bänken fram till Game Week 37 och dra bench boost? Är det kanske bättre med en Ait Nouri Brathwaite som har singel men bra match jämfört med exempelvis Van Hecke? Ja, då är vi inne på lite där som vi har varit och berört under avsnittet. Just det här att börja blicka mot backar som redan nu då som ska kunna passa in i ett bench boost 37. Vad tänker du kring de man nämner, Ait Nouri, Brathwaite och kontra då en Van Hecke?
Van Hecke tycker jag inte känns jättehet. Jag tycker inte Brighton har visat upp någonting defensivt på hela året egentligen. Då i dubben och möta Newcastle borta, Chelsea hemma. Ja, hur mycket poäng blir det då? Jag hade nog hellre velat fått in någon offensiv pjäs från Brighton i sånt fall. Så han tycker jag inte är så intressant. Jag misstänker väl att Fernando Torres Lovers har Gusto redan. För han tycker jag står ut lite annars. Som en sån gubbe som man kan faktiskt spela väldigt mycket här redan nu. Och sen har två dubblar. Lascelles är väl också så här svårt. För att Newcastle har ju också sett för rackiga ut defensivt. Men hans pris lockar väl. Men han mot Brathwaite, det känns lite hugget som stucket.
Men jag menar, Brathwaite, Lascelles, Gusto, där har du tre riktigt billiga backar. Och för den som inte vill gå liksom supertunt som jag gjorde i mitt WC där, så ja, men där har du tre billiga backar. Kompletterar det med två, med Gabriel och Van Dijk till exempel då, så har du ju ett ganska bra och rustat, en ganska bra rustad backlinje inför vad som komma skall. Och som sagt, benchboost 37, ja, jo, absolut, det är ju bra att ägna en tanke, men det är många gameweeks kvar, det kommer hinna hända mycket, och dubblar är ju som sagt inte allt. En helt okej singelmatch för en bra spelare kan vara nog så bra. Robin Aronsson då, han skriver att Sala in redan till denna gameweek på bekostnad av Bowen, eller vänta med det och ta wildcardet 31an. Det känns väl ganska givet att plocka in Sala om man har möjligheten, eller?
Absolut.
Vi ska avsluta med två wildcard relaterade lyssnarfrågor. Christian Hansen skriver att han har ett wildcard där han inte får plats med Foden. Är det nog med en City-gubbe? Och vi var ju inne och berörde frågan lite i wildcard-snacket där. Om du bara får den raka frågan då, räcker det med att ha en City-gubbe i ett wildcard?
Det kan räcka, tycker jag. Sen kan man flytta in fler City-gubbar mot slutet av säsongen om det visar sig att de fortfarande slåss om ligan. För det vet vi inte. Alltså det kan ju gå lite hur som helst. De kan torska mot Arsenal, de kan vinna mot Arsenal, det kan bli kryss. Så här, om en vecka när det har spelats 3 matcher till, ja, men då vet vi mycket mer om hur ligastriden utvecklar sig. Jag tror att det ska mycket till att det blir 3 lag som slåss in till Game Week 38, utan något lag kommer falla bort. Allt eftersom omgångarna avverkas här.
Ska vi säga det går ju att resonera, talar jag lite egen sak här, men med Foden lite som jag gjorde med Son där, att låt säga nu att han kommer ifrån med 1-1 mot Arsenal, man vinner matchen, det flyter på, han fortsätter att visa upp den här strålande formen. Har man då valt att gå med liksom en Garnacho eller med en billigare mittfältare, så är det inte helt lätt att bara gå till Foden. Medan att göra Foden, om det är så att City förlorar och de ser dåliga ut, Fodens plats börjar kännas osäker, så är det ganska lätt att gå från. Det finns ju liksom ett smörgåsbord av billigare mittfältare än Foden att gå till. Så det är ju också någonting att ha i åtanke i ett wildcard, att det är klart att inte det ska spegla hela tanken, men att ändå liksom ägna åtminstone någon enstaka tanke att hur tar jag mig till Foden om jag skulle vilja ha honom? Kan jag ens ta mig dit utan att trycka av en massa minus? Kontra om jag sitter på Foden och vill kliva till en annan mittfältare. Ja, men det är ett byte som ska offras, men det enda som händer är att jag frigör lite stålar.
Ja.
Sista lyssnarfrågan kommer också från tidigare nämnda Fernando Torres Lovers. Vad tror ni om att ta en pant på anfallet med Darwin Núñez, Isak och Jackson i ett wildcard 30? För att sedan antingen gå Darwin till Haaland i 32 eller Jackson till Haaland vid ett eventuellt guldkort för Jackson. Känslan just nu är att om det inte blir en massa skador så finns det risk att han inte nyttjar alla fria byten framöver. Därför tänkte han göra den här klassiska, boka in byterna i förväg. Ja, vi har berört tanken. Vad känner du? Darwin Núñez, Isak och Jackson i ett wildcard?
Ja, men Núñez och Isak, absolut. Det är väl Jackson som man är så här lite tveksam till. Och det ser ju bra ut på pappret när man, ja men i den här veckan ska jag byta den här spelaren, i den här veckan ska jag göra så. Men det är mycket som kan hända längs vägen också, ska man väl ha med. Jag gillar Jackson, jag gillar Chelseas matcher, men jag är inte helt såld på att gå på det anfallet ändå.
Och som sagt, att man hamnar i ett läge där man känner att jag har inget byte att göra, det är väldigt sällan det händer. Händer det någon gång på en säsong så är det max en. Det kommer med det här tajta schemat, det kommer att ske. Folk kommer att skadas helt enkelt, det kan vi bara räkna med. Och det kommer att roteras, vi kanske kommer att se att någon tappar lite form och sådär mot slutet. Så att sitta liksom en vecka och känna att jag har inget byte att göra. Nej, men grattis till dig, spara bytet för 2 fria till nästa vecka kommer du med största sannolikhet ha väldigt mycket nytta av. Så att, jag tror att det är en farlig väg att gå och börja boka in byten direkt efter ett wildcard. Efter ett wildcard ska du ju verkligen kunna liksom spara ihop så att du sitter på 2 fria. Det är också underskattat att sitta på 2 fria, bara göra ett byte och rulla ett så du har 2 fria nästa vecka också. Och kunna skjuta liksom det framför sig och hela tiden ligga steget före är ju någonting som är väldigt tacksamt. För förr eller senare kommer det där läget när du känner att du vill trycka av 2 om inte 3 byten. Så att, något som funderar på, men det är klart att vi träffar det rätt så är det ju 3 bra strikers man kan få in och plus då att man sparar en hel del pengar. Ja, det var vad jag tror allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Stort tack för att ni har lyssnat och stort lycka till här. Speciellt ni som sitter på Wildcard. Lycka till med att knåpa ihop byggena. Och så laddar vi för en riktig monsterlördag som ska inliga Game Week 30. Vi hörs igen om en vecka. Om inte till våra patrons där syr ihop någon liten Discord eller någonting. I så fall så återkommer vi om det i våra kanaler. Om inte det så hörs vi om en vecka. Ha det gott. Ciao.
Ciao. Ha det bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.